Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej, det här var Emil Nilsén. Välkomna till det senaste avsnittet av Vi måste prata som gästas av Claes Bernpaintner. Claes hittade jag på nätet i någonting som heter Radio Mises som handlar om en frihetlig inställning till ekonomi. Det här är ett tungt avsnitt. Jag har lyssnat igenom det 2 gånger själv och jag fattar fortfarande inte hälften. Men ge det tid så lovar jag att du kommer ha en helt annan syn på ekonomi när du har lyssnat klart. Men först, upp på taket. Jag klättrar upp på ett nytt tak och jisses vad mycket större det här är än vi var på med Daniel förra veckan. Det sitter en hockeymålis här och ser finurlig ut.
Ja, men tjena, Joar Nyman heter jag och jag är väl också en del av solfamiljen, lika som Daniel.
Du, hur många paneler är det vi tittar ut över? Jag tänker inte räkna.
Ja, nej, jag har gjort det åt det, så det är 1078 paneler, precis.
Det är jättemycket.
Ja, men här går det åt mycket ström.
Det är någon slags industri under våra fötter.
Ja, precis. Det stämmer.
Det tyder på en viss flexibilitet från solfamiljen då, om ni sätter upp den här på över 1000. Men förra veckan var det 10.
Ja, jo, precis. Nej, vi monterar alla storlekar. Allt från 10 paneler på en villa upp till, ja, som den här anläggningen. Strax över 1000 paneler på ett industritak. Så vi kör alla storlekar.
Och vet du, det är en drönare i luften och då korta. Var kommer man kunna se det någonstans?
Ja, de bilderna kommer finnas på vår Instagram. Där heter vi Solfamiljen AB. Så där kan ni gå in och kika.
Efter att ni har varit in och kika på solfamiljen.se och läst allt om de här grabbarna. Åter till programmet. Då säger vi välkommen till Vi måste prata till Claes Bernpaintner. Kan det vara så?
Perfekt.
Det låter ju inte, det är ju inte ett Johansson efternamn. Berätta, vem är du?
Jag är en frihetsextremist. Mitt namn är från Bayern, Sydtyskland.
Mm.
Och jag har hållit på här i några år, 10 år kanske. Jag får fundera över frihetsfrågor av olika slag. I takt med att den demokraturen utvecklas och blir allt mer kvävande och påträngande, så har de här frågorna blivit viktigare och viktigare. Och jag tittar gärna från ett ekonomiskt perspektiv, nationalekonomiskt perspektiv.
Ja, för mycket om friheten, som vi, även ni som har lyssnat på tidigare avsnitt, handlar ju om ekonomi. Vi har ju ett monetärt system som gör att vi byter pengar mot tjänster och varor, och det blir svårt att undvika.
Ja, det ska man inte undvika. Det är ett ganska bra system. Men problemet uppstår ju då när våldsmonopolet använder det här för att suga ur befolkningen dess arbete och välstånd via sedelpressen. Då blir det problem av många olika slag.
Du är med och driver någonting som heter Mises-institutet. Jag tänkte att vi börjar där. Mm. Och det är då uppkallat efter en österrikisk ekonom som heter Mises. Och
Ludwig von Mises.
Ludwig von Mises.
Mm.
Och han kom på...
Han var inte österrikare själv. Men den här, ska man säga, den här skolan, den här nationalekonomiska skolan, den österrikiska ekonomiska skolan, den hade sitt ursprung i slutet av 1700-talet. I Österrike. Det var faktiskt en österrikare då som heter Karl Menger som... jag ska ställa den här plingplongaren här. Som som grundade den här skolan, för han funderade på hur priser uppstår. Det låter ju väldigt enkelt, det är klart att priser uppstår, men han ville kunna förklara priser. Varför någonting kostar så här mycket och inte så där mycket. Och det visade sig inte vara så enkelt. Nationalekonomin hade liksom kört fast i den här frågan. Och han tog lite nya grepp och löste det här. Och sen utvecklades den här ekonomiska teorin utifrån honom. Och sen kom den här att falla lite i glömska efter krigen. Och då kom den här Ludwig von Mises och återupplivade den här teorin, kan man säga.
Mm. Om vi stannar lite där, hur uppstår priser enligt den här teorin?
Det finns en väldigt bra artikel som faktiskt jag själv har skrivit.
Ja.
Som finns på Ludwig von Mises, eller den finns på mises.se. Om man går in på första sidan där så står det om vad är styrkesekonomi. Och den kan jag rekommendera. Den är lättläst. Den kräver inga som helst förkunskaper och den är liksom, det är sunt förnuft och det är lite anekdoter i den, så att folk brukar tycka att den är trevlig att läsa och de brukar säga aha, nu förstår jag. Men priser uppstår så här att man börjar med att det fanns två konkurrerande pristeorier. Den ena sa att priser uppstår efter vad någonting kostar att göra. Om det är dyrt att tillverka någonting så kommer priset på den här grejen att vara dyr. Om det är billigt att tillverka någonting så kommer priset på den här att vara lågt. Den ena teorin, den kan vi omedelbart säga att den har problem, därför att du kan göra ett modernt konstverk som tar dig 5 minuter att göra och du kan sälja den för 10 miljoner. Du kan också bygga någonting väldigt avancerat och komplicerat som tar dig väldigt lång tid, men så vill ingen ha det. Då är det värt nära noll. Så att, bara för att någonting kostar mycket så betyder inte att priset ska vara högt. Det finns egentligen ingen koppling där mellan. Så det är den första teorin. Den andra pristeorin säger att om man har mycket nytta av någonting, då kommer det vara dyrt. Om man har lite nytta av någonting så kommer det vara billigt.
Det vill säga en liter vatten i öknen är värd mer än vad den är när den finns i kranen.
Ja, exakt.
Det låter ju rimligt.
Det är också rimligt. Problemet med den teorin är den är inte liksom kvantitativ. Den säger bara mycket eller lite, mer eller mindre. Och den första teorin försökte ju vara kvantitativ. Om det kostar så här mycket att göra den här prylen så kommer priset bli summan av kostnaderna plus vinsten till kapitalisten. Så den försöker som räkna fram ett pris. Den här andra teorin, den säger bara att det kan vara mer eller mindre. Men den säger inte hur mycket, så den förklarar egentligen inte heller priset.
Mm.
Så vad Karl Menger gjorde, han sa istället så här. Att priset, han tog de här två teorierna och liksom vände dem lite grann bak och fram och satte ihop dem. Så kom han fram då till en bättre teori som fungerar. Den säger att skulle säga att jag säger det här på ett pedagogiskt sätt. Människor har preferenser. De vill ha saker. Och för att få någonting så är jag villig att offra någonting annat. Och det är liksom en subjektiv egenskap hos en människa. Jag kanske är villig att offra mer av det där för att få en sak. Du kanske vill offra mindre för att få samma sak. Men oavsett så offrar jag någonting och uttrycker då en efterfrågan på det där. Och säljaren, Han försöker sälja, han försöker tjäna så mycket som möjligt på den här grejen. Så då försöker han testa olika priser för att se vilket pris tjänar han mest pengar.
Mm.
Och sen ser han gensvaret då hos mig, hos dig. Jag vill ha det här mer än dig och du vill ha det mindre. Och sen så och alla andra har också en viss efterfrågan på det här. Men han försöker liksom hitta ett pris som lockar tillräckligt många till ett tillräckligt bra vinst för att maximera sin vinst då. Och utifrån det pris han kommer fram till när han testar marknaden så att säga, det är det priset som blir. Så det har ingenting att göra med vad det kostar att tillverka eller hur mycket nytta man har av det här, för nytta är också subjektivt va? Som du säger, ett glas vatten i kranen, det är inte så lika nyttigt som ett glas vatten i öknen. Så alla de här faktorerna, de som bakas ihop i det här priset som handlaren försöker experimentera sig fram till. Och det kan visa sig att det här priset som han hittar, det är ett pris som är så orimligt lågt att det liksom inte går att tillverka den här varan längre. Och då har det varit slöseri att tillverka den här, då får man liksom lägga ner. Men i alla fall, låt säga att han hittar ett pris på 100 kronor som är för honom optimalt. Ja, då kommer det, hans pris i sin tur att påverka hur mycket han är villig att betala för det här hos den som tillverkar. Och tillverkaren kommer att köpa råvaror och beroende på hur mycket de tjänar på att sälja det till handlaren så kommer de bjuda på råvarorna och så vidare. Så priserna går inte som i den här första teorin efter vad kostade det att tillverka den här och sen så går det fram till slutpriset. Det går tvärtom. Från slutpriset till tillverkningen tillbaks till råvarorna. Så priserna går liksom från konsumenten och bakåt i värdekedjan.
Och det är där det avgörs om det är någon idé att tillverka. Jag tänker att det där går ju vågor också. Om man tänker, finns det någon klassificering av olika varor? Jag försöker tänka ett exempel. Ja, men tänk, ridsadlar. Alla behövde ju ridsadlar för 200 år sedan för att ta sig någonstans. För det var hästen som var det primära transportmedlet. Nu har det gått ifrån en vardagsvara till en lyxvara. Vilket gör att jag antar att priset förmodligen har gått upp på dem. För att det finns en mindre marknad, men den är också mer exklusiv. Och det reglerar ju då hur många som kan jobba med det.
Precis. Så att i det här sättet att se på ekonomi, bara frågan om priser, det är en ganska revolutionerande tanke. Därför att normalt sett så säger folk, ja men det är kapitalisterna som styr, liksom. Om de chockhöjer priserna så har vi inget val. Nej, fast i det här sättet att se på saker och ting så är det konsumenten som dikterar villkoren för handlaren som i sin tur dikterar villkoren för producenten som i sin tur dikterar villkoren för råvaru som producenterna. Mm. Så att konsumenten är det som är kung i den österrikiska synen på ekonomi. Och kapitalister och handlare, de är konsumenternas betjänter. Tjänare.
Sen har du en tredje aktör i det här som då är staten.
Ja, det är ju liksom alltings perverterare om man säger då. Va?
Mm.
För plötsligt så kommer staten in och tycker att ja, men, vad fina grejer ni har tillverkat som ni säljer till dem där borta. Det vill vi ha en del av. För vad då? Vad har ni bidragit med? Nej, men vi behöver det. Så att, det jag pratade om först var en fri marknad och nu pratar vi liksom om en reglerad marknad. Också, som vi har. Sen kan ju staten vara olika grad av aggressivitet. Man kan ha en liten stat som inte lägger sig i allt för mycket och så kan man ha en stat som Sverige som lägger sig i väldigt mycket. Och ju mer staten lägger sig i och suger ur samhället, desto tyngre och våtare filt ligger över samhället. Desto fler företag kommer flytta ut. Desto färre orkar starta och driva företag. Och så vidare och så vidare. Då. Och desto fattigare blir vi. Sen har vi ju, barnen får ju lära sig i skolan att det är på grund av staten som vi har vårt välstånd. Då, för att vi har en sån god och omtänksam stat som ger alla skola gratis och sjukvård gratis och sådana här saker. Utan staten hade vi varit fattiga allihop. Så
att, jag anar på ditt tonfall att du inte riktigt håller med.
Jag håller inte med, nej, precis.
Vi hoppar lite framåt nästan då i det här. Eller vi hänger kvar vid den österrikiska teorin.
Jag kan säga så här bara. Österriks ekonomisk teori, det här är en poäng man får göra många gånger. Det spelar ingen roll hur många gånger jag säger det. Men jag säger det en gång nu. För folk förstår inte det här ändå. Österriks ekonomi, nationalekonomi överhuvudtaget, ska inte ha en åsikt om saker och ting. Den ska bara tala om att så här fungerar det.
Mm.
Du kan jämföra det med fysik. Jag släpper en sten, den faller till marken. Är det bra eller dåligt? Nej, det bara är.
Det beror på vilken sida av stenen man är på när den landar. Ja,
precis, eller om man har foten under någonting. Nationalekonomi, Österriks ekonomi, talar inte om man ska ha en fri marknad. Det säger inte om staten ska blanda sig i eller inte. Det säger ingenting om det ska ha höga eller låga skatter. Den bara säger att har man höga skatter, då får man ett lägre välstånd. Har man tullar, då blir priserna högre och konsumenterna lider. Har man hårt reglerad arbetsmarknad, ja, då får man arbetslöshet. Så den bara säger vad konsekvenserna blir av saker och ting. Den säger inte att det är bra eller dåligt. Du kan studera fysik och så kan du bygga kan du välja att bygga en atombomb eller ett kärnkraftverk med samma kunskaper. Fysiken bryr sig inte, den bara säger hur saker funkar. Och det här är samma med Österrikes nationalekonomi. Den talar inte om vad som är bra eller dåligt, bara hur saker och ting är. Men sen är det ju så att när man förstår hur saker fungerar, då kan man ju sen dra sina slutsatser om vilken typ av stat man vill ha. Vill man ha en aggressivt parasiterande stat? Eller vill man ha ett hyfsat fritt samhälle? Och sen är det här lite förvirrande också, därför att österrikiska ekonomer, vi tenderar ju att vara då liksom, vi tenderar att vi bryr oss om vad konsekvenserna blir. Men går du och läser ekonomi på universitetet till exempel, eller öppnar en Dagens Industri eller någonting, någon ekonom uttalar sig, så är det ofta så att de här ekonomerna, även om de som nationalekonomer ska vara oberoende, eller vad heter det?
Konsekvensneutrala, tänker jag.
Ja, de ska bara tala om hur saker funkar. Så är det så att det är väldigt många av dem som gillar att blanda sig i politik. Och bli rådgivare till politiker och säga, gör så här, policymakare och så. Va? För det är prestige och sådär. Så att de gör gärna politik av sina idéer. Och Österrikes ekonomer, vi är inte intresserade av det. Utan vi drar konsekvensen att ja, det blir ett sämre samhälle ju mer staten blandar sig i. Och därför förknippar man oftast Österriks ekonomi med frimarknadsförespråkare. Även om teorin i sig inte har några värderingar. Men vi som har studerat den, vi tenderar att bli frimarknadsextremister. Därför att vi tycker att det blir ett bättre och rikare samhälle. Och människor blir friare. Sådär.
Kan det vara en av orsakerna till att det här inte har nått så stor allmän kunskap eller fått så stort genomslag som man kanske, eller som jag antar att du tycker att det borde ha? Att det är för stramt, eller vad ska man säga?
Nej, men om du är stat och du äger alla universitet och högskolor i Sverige. Vill du då att dina studenter ska få lära sig att
att det är dumt att du äger skolorna?
Ja, precis. Nej, det vill att de ska tro att du är det bästa som finns och mest omtänksamma som finns i hela världen. Så att staten har inget intresse av att människor lär sig sånt här.
Nej, och de enda som, alltså jag tänker de som är inne i staten och ser att vänta nu, det här fungerar ju inte. De enda som skulle kunna slå larm av det är de som kommer bli av med jobben om man ändrar på systemet. Det låter ju lite dystopiskt så, men hur om vi har samma, eller så här, finns det mer till öst, eller jag antar att det finns mer, men finns det något mer vad ska jag säga grundläggande som vi måste ha innan vi släpper liksom den teoretiska delen? Nu har vi pratat priser, vad finns det mer för ben i den österrikiska ekonomiska teorin?
Ja, allting utgår ifrån priser, men en annan sak som vi brukar tala väldigt mycket om är det här problemet med banksystemet och särskilt då centralbanker. Därför att de flesta människor, även om du pluggar på universitetet, de funderar liksom inte över det här med centralbanker. Man bara tar dem för givet. Klart att man har en centralbank. Vi har liksom, vi har rinnande vatten och vi har el i våra hus. Klart att vi har en centralbank. Det är inget u-land eller. Och så tänker man att den här centralbanken, det är på något sätt höjden av, det är kapitalismens högborg på något sätt. I själva verket så är centralbanken en marxistisk institution. Ingenting med kapitalism att göra. Ingenting med fria marknader att göra. Läser man det kommunistiska manifestet så finns det, räknar Marx upp 10 punkter där, där han tycker att det här vore lite bra grejer att göra för att förverkliga den kommunistiska utopin. En av de punkterna är att vi inför en, vi centraliserar all kredit till staten och inrättar en statlig bank. Det är centralbanken. Och vad gör centralbanken? Jo, i Sverige så säger centralbanken, centralbankslagen, att den har två uppgifter. Det ena är att säkerställa ett betalningssystem. Vilket vem som helst kan bygga idag. Alla kan bygga ett betalningssystem. Och mycket av betalningarna sköts ju ändå i privata nätverk idag. Så där kan vi ju stryka det som en anledning till att ha en centralbank. Den andra är att säkerställa ett stabilt penningvärde. Ett stabilt penningvärde är ett penningvärde med inflation noll. Alltså priserna ligger stilla, då har du ett stabilt penningvärde.
Mm. Centralbanken tolkar det här önskvärt.
Nej, jag tycker inte det är önskvärt. Men ännu värre, jag vill att priserna ska falla. Därför att i en växande ekonomi, en fri växande ekonomi, då faller priserna hela tiden. Och det är helt sunt och bra. I takt med att vår produktionsprocesser blir effektivare och vi får bättre maskiner och bättre teknik, så då ska priserna falla. Men enligt centralbanken så tolkar de det här med, för det första att man skulle vilja ha ett stabilt penningvärde, i det perspektivet är det fel, därför att vi ska ha ett ökande penningvärde. Priserna borde falla. Så redan där är det fel. Men värre än så. Riksbanken tolkar den här lagen som att nej, men vi måste ha 2% inflation. Stabilt penningvärde tolkar de alltså som en urholkning av valutans värde, köpkraft, med 2%.
2% aggregerat över liksom lång tid, det är ganska mycket ändå.
För den som ska spara sin pension så är 2% per år, och blir 30 år tror jag, så halverar du pengarnas värde.
Mm.
Så att de motiverar också de här 2%. Det är som att dra en kanin ur en hatt. Men de säger det är 2% är det rätta värdet, därför att det är tillräckligt lågt för att ingen ska bry sig. Men som sagt, sparar du till din pension och får pengarna halverade på 30 år, så är det klart man bryr sig. Det ska vara tillräckligt högt, tillräckligt lågt för att ingen ska bry sig, och tillräckligt högt för att undvika mätfel, säger de. Det är tydligen svårare att mäta 0 än 2 med deras linjaler.
Ja, 0 är ju en absolut, så det borde inte vara så svårt att hålla. Ja.
Nej, men det de menar är att de vill ha marginal till deflation. För i deras värld, dagens ekonomi bygger på en handfull totalt felaktiga uppfattningar. Den ena är att deflation skulle vara skadligt. Att fallande priser skulle vara skadligt. Och därför ser centralbanken som sin uppgift att förhindra att priserna faller. Det är nämligen så här att en ekonomisk kris, alla ekonomiska kriser skapas av centralbanker. När krisen bryter ut, då ser man att priserna faller, därför att människor håller i sina pengar, därför att de kanske inte har något jobb nästa månad. Då vill man buffa lite grann. När människorna slutar handla, då måste handlarna rea ut varorna och sälja dem billigare. Så då faller priserna. Så ekonomisk kris ser du i samband med, då ser du också fallande priser. Men logikerna på centralbanken, de säger så här, aha, fallande priser orsakar ekonomisk kris.
Ja, de ser inte vad som är hönan eller ägget helt enkelt.
Exakt, de sätter vagnen före hästen här. Va? Istället för att krisen orsakar fallande priser för att människorna slutar handla, så tror de att människorna slutar handla, det beror på att priserna faller. Därför att, jag menar, om du ser att potatiserna är billigare nästa månad än vad de är idag, ja, det är klart, då kommer du inte handla på en månad, eller hur? För det är billigare nästa månad. Och nästa månad så inser du att, vänta nu, om en månad så är maten ännu billigare, så jag köper ingen mat den här månaden heller. Det är deras logik alltså. Det är klart att man handlar även om priserna faller.
Men i varje fall det som är nödvändigt. Men jag tänker att i vissa delar av marknaden så har vi ju de här effekterna. Jag tänker på den här 18 månaders halveringen av priser på vad är det, kiseltransistorer, va? I processorer och annan datakraft, minnen och så. Där faller ju priserna konstant.
Ja, och ändå så köps elektronik.
Jo, men så här, man vet ju att det kommer en iPhone 13, fast man vill ändå ha 12 när den kommer. Mm. Av någon anledning.
Så det här är en total missförstånd av hur en ekonomi fungerar. Men det är alltså en av grundpelarna i centralbankernas världsuppfattning.
Och det här är inte bara i Sverige. Alltså nästan alla länder har ju en centralbank.
Jaja.
Jobbar alla lika nu, menar du, med det här inflationsmålet på runt 2%?
Alla centralbanker jobbar dessutom ihop i ett globalistiskt nätverk. Under överinsyn av några globalistiska institutioner som Bank for International Settlements och Internationella valutafonden. De försöker hålla de här centralbankerna att de samarbetar. Därför att det funkar inte om en centralbank inte har hög inflation. Det är lite komplicerat att beskriva, men om inte alla är med i den här kartellen, som man kan se det som, så blir det problem för de som är med. Det gäller att vara liksom solidariskt, driva solidarisk inflationspolitik. Det vill säga inte lägre än någon annan.
Med risk för att öppna en ask med maskar då, men vem tjänar på det här i slutändan?
Det är en mycket bra fråga. Det är ju de som är närmast banksystemet som tjänar på det här. Du har bankfolk, du har politiker, du har konsulter, rådgivare, du har de som... Man ska komma ihåg att den här inflationen, den kan inte kommenderas fram, utan den skapas. Och det gör man genom att, något förenklat, trycka pengar. Då skapar man inflation. Vad som händer när man trycker de här pengarna är att det blir också billigare att låna. Räntorna faller. Och när räntorna faller, då vinner de som har möjlighet att låna. Det vill säga människor som redan har, människor som har nära till kapital, människor som har kredit, människor som äger hus, som kan låna till fastigheter, som kan låna till aktier, som kan låna till spekulation, som kan låna till att köpa fast egendom. De tjänar på det här. På bekostnad av de som inte kan. De som har långt till banken, de som lever på pensioner, de som lever på sparade pengar, de betalar det här kalaset. För att det är inte så att du kan inte bli rikare för att du trycker mera pengar. Det du gör är att du omfördelar välståndet i samhället från de som är långt från bankerna till de som är nära bankerna. Det är ett gigantiskt omfördelningsmaskineri det här, från de som inte har till de som redan har.
Från de som inte har till de som redan har.
Ja.
Det var ju inte det han tänkte, Marx, när han skrev att en centralbank behövdes.
Ja, om man läser Marx välvilligt, ja, så var det inte det han menade. Nej.
Ja, jag har svårt att läsa han välvilligt, men ja, nej.
Eller så visste han vad han förespråkade. Alltså, kommunismen har ju aldrig varit för människans bästa. Men i alla fall, om man nu läser Marx välvilligt att han ville folket väl genom att centralisera krediten till staten, så är det i alla fall inte den effekten som uppnås med det här. För det här är alltså ett gigantiskt, systematiskt bedrägeri som bedrivs på global skala. Det finns ju stater som har försökt att liksom ta sig ur det här systemet, och de brukar inte gå så bra för. De brukar demokratiseras med bombflygplan och sånt där.
Vilka är det då?
Ja, det finns exempel på de som har försökt, till exempel Gaddafi i Libyen. Han försökte skapa en afrikansk guldbaserad valuta, en gulddinar, istället för baserat på dollarn som hela centralbanksväsendet bygger på. Han fick ju besök då, till exempel.
Det var ju inte den storyn som stod i tidningen när det började, utan det var ju, man skulle befria, va?
Ja, just det, precis. Det är det som brukar stå i tidningen.
Ja, du får ju se. Det där låter lite konspirationsteoretiskt, men jag har ju lyssnat på det lite. Du brukar ha på fötterna när du pratar om saker och ting.
Ja, jo. Nej, men det finns många såna här historier om centralbanker. Jag brukar säga att alla centralbanker är födda i synd. De har aldrig skapats för befolkningens bästa.
Det som stör mig mest på centralbanksfronten, det är att det som i USA heter The Federal Reserve inte är federalt.
Nej, folk brukar haka upp sig lite på ägarförhållandena där, vilka som äger The Federal Reserve. Och jag har faktiskt inte rätt ut det där själv, exakt hur ägarförhållandena.
Nej, men den är inte statlig.
Nej.
Vilket ju är jättekonstigt när någonting heter The Federal Reserve. Det är ju falsk marknadsföring.
Ja,
men vad gör man?
Sen om de var statliga eller inte, den borde avskaffas i vilket fall som helst. Så att slutsatsen med centralbanker är att de behövs inte. De skapar inga fördelar för befolkningen. De är en gigantisk maffianätverk, skulle man kunna säga, som stjäl från de fattiga och ger till de rika. Om kommunisterna verkligen brydde sig om arbetarna, då skulle de bränna centralbankerna till grunden. Men antingen så bryr de sig inte om de arbetarna, eller så förstår de inte hur de här sakerna fungerar.
Eller så hamnar de så långt upp i pyramiden så de tappar, ja, det är det du säger, de struntar i arbetarna. Det är fint på partimiddagarna.
Precis. Så det här är lite roligt då med österrikiska nationalekonomer. Vi är väl egentligen de enda som kritiserar banksystemet på det sättet.
Ja, för banksystemet är intressant. Jag ska försöka få tag på någon bankkille eller tjej här framöver. Jag höll ju på att ramla av stolen när det var klart för mig att när jag lånade lite drygt 1 miljon tillsammans med min fru för att köpa huset jag sitter i nu, då fanns inte de pengarna innan vi lånade dem, utan de genereras med en knapptryckning när vi blir beviljade lånet.
Ja, lite förenklat kan man säga att det är så.
Det är jättekonstigt. Ja, de måste ha, vad är det, 15% täckningen och sånt?
Ja, det är väl något, ja, precis. Jag vet inte exakt vad det är, men en liten bråkdel av pengarna fanns och resten skapades då i kreditgivningen där, kreditprocessen. De skapar krediter, de förmedlar inte krediter, utan de skapar krediter.
För synen på banken som jag fick lära mig när jag var liten och gick med min spargris till det som då hette Föreningsbanken, var ju att ja, men så här, jag lägger in mina pengar här och sen lånar de ut dem till någon annan och sen får jag ta del av räntan.
Just det.
Men det stämmer alltså inte.
Det stämmer inte. Det stämmer inte helt, nej. Utan det skapas pengar där. De lånar inte bara ut dina pengar, utan de lånar också ut pengar som de skapar själva. Lite förenklat. Processen är lite mer omständlig. Men när röken har lagt sig, så är det det som har skett. De har skapat pengar och lånat ut. Så det vore en jättebra affärsidé om jag fick skapa pengar och låna ut, naturligtvis. Men då måste man befinna sig i nätverket, så att säga. Då måste man ha statens välsignelse att få göra det här. Därför att det här är också en väldigt riskabel verksamhet egentligen. Därför att, säg då att du tömmer din spargris på 100 kronor i banken. De lånar ut 1000. Okej, de här 1000 kronorna som de har lånat ut, det kanske hamnar i fickan på någon. Och så kom han till banken och ville ha ut de här 1000 i reda pengar. Men det finns bara 100, det som du har satt in.
Mm.
Resten är bara digitalt. Så att egentligen är det väldigt riskabel verksamhet det här med att bedriva den här typen av, på engelska heter det fractional reserve banking, det vill säga att man inte har täckning för allt, alla krediter som man har skapat. Det gör ju att man kan utsättas för bankrusning, det vill säga om folk får veta att det bara finns täckning för en del av pengarna som är ute i cirkulation, så springer man ut till banken och hämtar ut reda pengar. Så det är väldigt farlig verksamhet det där. Men då har man, om man är i nätverket så att säga med staten och centralbanken och alla andra banker, så uppbackas man upp av staten. Man kan ringa när som helst och säga, du, jag har kris här, jag har inte tillräckligt med pengar. Ja, men det är bra, då får du låna av oss. Då får du låna av staten så att du kan lämna ut då.
Med den lilla reservationen att staten kan ju inte generera pengar. Egentligen. Alltså, de enda pengarna staten har lånat ut är ju mina pengar, de också.
Ja, men de kan ju trycka upp hur mycket som helst.
Jo, men dessutom tar de ju hälften av det jag genererar varje månad.
Jo, visst, visst. Men poängen här är att banken, risken för bankrusning är upphävd i och med att de alltid kan ringa staten, Riksbanken, och säga vi behöver pengar för att vi har bankrusning här. Ja, men då, vi trycker upp här så ni lånar oss mot ränta. Mot reporäntan. Ja, alltså, så får man då nytryckta sedlar och kan lämna ut. Och sen så blir det ingen panik. Och det här är negativt. Ska jag då framhålla. Det är att bankerna kan ringa staten. Och få hjälp när de har klantat till sig. Det är ju dåligt. Därför att det gör ju att det är möjligt för bankerna att låna ut mer än de har täckning för.
Att de kan ju spekulera i och med att de vet att alltså, de blir som någon jävla trust fund baby som bara kan gå till pappa och få nya pengar när man har bränt allt på kasinot.
Precis, det blir ju att man tar in det här i kalkylen. Okej, vi kan skapa så här mycket pengar. Risken att vi får bankrusning är så här stor. Och det betyder att om vi skulle låna upp det som behövs för att rädda situationen, då betalar vi så här mycket reporänta. Ja, men det är bra. Då kan vi printa ut så här mycket pengar. Så att det blir bara en del av kalkylen det här. Och det är precis så här då som staten eller centralbanken styr hur mycket pengar som skapas genom att styra då med de här, till exempel reporäntan då. För att bankerna sen tar det som en signal på hur mycket pengar de kan printa. Och det är så staten styr inflationen genom att låta med reporäntan styra hur mycket pengar som bankerna skapar och så vidare. Och så det kan man uppnå då en viss inflation som man vill ha. Och allt det hänger ihop.
Men så här då, nu har vi ägnat en halvtimme åt att prata om lite hur teorin grundades och hur det funkar idag. Hur skulle det kunna fungera om ni österrikare fick applicera den kunskapen ni har på systemen? Alltså vad skulle vi ändra först?
Ja, och då kommer vi in på det här som jag sa från början. Att Österriks ekonomi har ju ingen åsikt om saker och ting. Men jag som person, när jag förstår de här sakerna, då får ju jag åsikter om hur jag vill att ett samhälle ska fungera.
Och du graviterar mot det frihetliga. Finns det österrikare som graviterar eller som inte blir, vad ska jag säga, libertarianer eller liberaler när de har förstått det här? Hamnar i samma hörna allihop?
De flesta hamnar i den här hörnan. Jag vet ingen som har blivit liksom kommunist eller någonting efter att ha fått de här insikterna. Men teoretiskt är det väl möjligt att det finns sådana också. Man skulle kunna vara ondskefull och använda de här kunskaperna för att, ja, om man säger så här, de som kör centralbankerna och som sitter i toppen. Jag ska säga så här, de flesta som sitter i bankväsendet, de förstår inte de här grejerna.
De spelar spelet bara enligt reglerna de har blivit lärda.
De har lärt sig så här och det är så här regelverket ser ut och så tänker de inte mer på det. Och det där går väldigt högt upp i organisationen. De flesta begriper inte. De är nyttiga idioter, alltså det är ett uttryck, jag säger inte att de är idioter, men en nyttig idiot är någon som gör någonting som han tror är bra, som i själva verket är skadligt.
Och som får väldigt bra betalt för det då, ju längre upp du är.
Ja, och det behöver man inte fundera på. Jag får ju bra betalt. Jag måste ju vara bra på mitt jobb och göra säkert nytta. Liksom. Men någonstans i toppen, ganska högt upp, så sitter det folk som förstår såna här saker och vet att utnyttja det. Så att det är ju ett väldigt bra sätt. Det här till exempel, ett tips om du vill ta över världen, så kan du göra så här, att du startar en centralbank och så sänker du räntan, du printar pengar som en galning, sänker räntan, lockar människor till billiga lån. De köper hus, de köper konsumentvaror, bilar för de här billiga pengarna. Och sen när krisen bryter ut, vilket den alltid gör efter sån här inflation, då så har du ju staten i ryggen. Och med staten i ryggen kan du säga, okej, bra, lämna över dina hus, lämna över dina bilar, lämna över din egendom. Hade du inte staten i ryggen så hade de sagt så här, ja, det här huset som jag har, jag kan inte betala, tyvärr. Då var du inte med den saken. För det finns ingen som kan driva in det. Men när du har staten i ryggen så är det bara att säga, du, de där kan inte betala, driv in det åt mig. Okej. Och då gör staten det åt dig. Så att det är ett väldigt bra sätt att ta över företag och hus och egendomar. Att starta en centralbank och jobba tillsammans med våldsmonopolet. Så. Bara tips.
Ja, men hur gör vi för att undvika det här då? Alltså om, nu är ju du frihetlig, men om jag tvingar dig att vara envåldshärskare över i varje fall Sverige i 10 år. Mm. Hur skulle du jobba för att befria Sverige från dessa bojor som du har beskrivit?
Jag skulle börja med att, jag vet inte vad jag skulle börja, men jag skulle till att börja med lägga ner centralbanken.
Vilken effekt skulle det få? Vilken omedelbar effekt skulle det få?
Det skulle få slut på inflation. De säger att vi inte har någon inflation, men det är för att de trixar med siffrorna. De mäter inte huspriser, de mäter inte aktiekurser, de mäter inte bränslepriser. Allt som går upp mäter de inte. De mäter kanske priser på träskor och morötter eller något sånt där. Men allt sånt som kan avslöja att vi har en enorm galopperande inflation, det räknar man bort. Ja, men det här är inte relevant på grund av X, Y, Z. Så att vi skulle få slut på den här vansinniga inflationen, att priserna stiger hela tiden. Det skulle också få till följd att vi skulle få en hiskelig massa konkurser. Men det skulle gå över ganska fort. Därför att det är många företag och sånt som lever på de här billiga krediterna. Som bedriver verksamheter som inte är egentligen efterfrågade, men som går att bedriva på grund av konstgjort låg ränta.
Mm.
Jag skulle givetvis lägga ner 99% av alla myndigheter till att börja med.
Tack, det står på min ständiga lista när jag pratar med folk. Alltså vi vet inte hur många myndigheter vi har. Det är någonstans mellan 500 och 600, bara man vet att minst 2 sysslar med slöjd. Och bara, det behövs inte.
Nej. Jag vet inte, vi kan börja med att lägga 99% av dem, så kan vi titta på resten sen i mer detalj. Mm. Och givetvis sänka skatten motsvarande. Jag skulle avskaffa allt vad läroplaner heter. Jag skulle vilja ge makten tillbaka till lärarna, de enskilda lärarna och skolorna.
Alltså en helt fri skolmarknad, tänker du då?
Ja, jag skulle till och med vilja att staten inte la sig i skolan alls. Utan det här är ju väldigt svårt för en svensk att förstå när jag säger det här nu. Men jag skulle vilja att den som vill ha skola till sina barn, han betalar för skola till sina barn. Och det låter ju naturligtvis fruktansvärt hemskt. Ja, men tänk att du sänker skatten i Sverige med 95%. Ja, det är klart att du har råd att betala skola till dina barn. Och har du inte råd, ja men kom till mig så ska jag betala skolan för dina barn. För då har jag råd med det. Sjukvården skulle jag också helt avreglera. Bort med de här stora, lägg ner de här landstingen och regionerna, vad de nu heter. Det är bara byråkrater. Låt sjukvårdspersonalen bedriva sjukvård istället för att fylla i blanketter och papper och sådana här grejer.
Men hur skulle det funka? Alltså jag tänker på så här, alltså det finns ju sjukvård som är så pass dyr. Jag tänker cancerstrålning och sånt. Det blir väl svårt att ha råd med, eller?
Ja, vem är det som betalar det idag?
Ja, men vi gör det, det är som en försäkringsgrej, just, tänker jag idag.
Du sa det magiska ordet, försäkring.
Ja, då är jag med.
Mm. Så att vi har ju försäkringar idag. Det är ingenting nytt. När du köper bil eller hus, du skaffar en försäkring. Därför att förmodligen så kommer ditt hus inte brinna ner. Men om det gör det så vill du inte stå utan ersättning. Alltså betalar du en liten premie som inte är särskilt störande för att kunna sova gott om natten. Ifall någonting händer. Ja, det är så att du kan betala en liten premie för din hälsa. För förmodligen så händer ingenting. Men om du får en allvarlig sjukdom, är det kanske värt att betala en 100-lapp i månaden för att få en bra sjukförsäkring då?
Det här jag brukar lyssna ganska mycket på David Eberhardt, och han pratar ju också mycket om det här, just för att då finns det incitament för att göra folk friska från de som är då försäkringsbolagen.
Ja, ja, precis.
Och det saknas liksom i dagens sjuk. Jag hade en del landstingskunder i en tidigare bransch. De hade ju alltid pengar över i november, december.
Då bränner man ju dem på någonting, eller hur?
Ja, för annars får du mindre pengar nästa år. Och det är så jävla dumt.
Ja, visst. Ja, man måste titta på vilka incitament som finns i det här systemet.
Ja.
Och sen spelar det ingen roll vilka människor som sitter där. Incitamenten vinner. Visst, du kan i något landsting ha någon samvetsgrann person som tänker att men vi behövde faktiskt inte de här pengarna. Vi lämnar tillbaka dem eller vi rullar över dem till nästa år. Ja, en kanske någonstans. Men den personen slutar ju sen någon gång. Och med störst sannolikhet så får du inte en sån person nästa gång. Så att incitamenten är bra mycket betydelsefullare än vilka individer som för tillfället sitter på en viss post. Att man måste förstå liksom kraften i incitament om man vill försöka få fason på samhället. Så att jag skulle avreglera
i princip allt.
Och det låter ju så här hyperkapitalistiskt. Nu kommer kapitalisten att suga musten ur.
Det är radikalt, är det ju. Det får du hålla med om man jämför med hur vi har idag.
Jag vill tok avreglera allt, och jag vill göra det för konsumentens skull, inte för kapitalistens skull. Så kanske någon säger så här, ja men titta på apoteken, de avreglerades och titta hur dåligt det blev. Ja, men det är ingen avreglering.
Nej, men det är för fan apotek överallt nu. Bara alltså vi hade ett på 15 000 invånare, nu har vi två. Alltså det är 100% ökning. Jag är jättenöjd med både avregleringen av apoteken och bilprovningen.
Ja. Men det finns de som har synpunkter då på apoteken för att de har inte medicinerna och sådär. Ja, men titta, då måste man gräva lite djupare och se, okej, varför har de inte medicinerna? Jo, därför att alla köper sina mediciner genom liksom, det statliga sen i alla fall i slutet. Mm.
Så att det som har det fantastiska namnet Kronans droghandel heter det förut. Nu heter det något annat, men det är... Mm.
Precis.
Så att, det är en myndighet jag skulle tänka mig kvar.
Ja, bara för namnet då.
Ja, för något annan verksamhet. Jag pratade ju legalisering av droger här med Erik Petschler i förra avsnittet.
Ja, just det.
Det skulle vara ett bra namn på ett utskänkningsställe.
Kan man börja sälja cannabis istället. Ja. Nej, så att när jag pratar avreglering, då menar jag total avreglering. Jag menar att företag får stå på sina egna ben och överleva enbart genom att tävla om att betjäna kunderna på bästa sätt.
Men om ett sånt företag då hamnar i den här situationen, säg att jag har en privatägd bank och så är det någon som inte kan betala den här kåken. Och så har jag ska jag ha en privat indrivare också då? Och vad ska den personen hota med?
Nej, du kan inte driva in det. Så att du måste, ordet kredit, det kommer av det latinska credo. Jag tror. Jag tror att du kommer betala tillbaka. På grund av att vi har haft en affärsrelation under lång tid. Du har skött den. Du lever ett sedesamt liv. Du är ansvarsfull medborgare. Jag tror att du vill ha vår relation även i framtiden. Okej, okay, bra. Du får låna ut. Du får kredit.
Mm.
Det är vad banken har. Idag, när de har staten i ryggen, så då lånar de ut till kreti och pleti, folk som inte har någon liksom koll på någonting, därför att de vet. Titta på sms-lånen till exempel. Typ exempel på det. Låna ut, jag vet inte, 14-15-åringar som kan ta sms-lån och inte betala tillbaka, de får kronofogden efter sig. Okej. Okay. Så du kan bedriva sms-lånverksamhet helt oansvarigt därför att staten driver in åt dig. Mm. Om de inte kunde göra det utan de var själva tvungna att stå för förlusterna, då skulle det vara en helt annan affärsverksamhet. Ansvarsfull. Det är samma sak här. Det enda banken kan göra, alltså den typ av kreditsamhälle vi har idag är helt osunt. Det är också det som driver upp priserna på alla hus. Därför att det printas så mycket pengar och staten backar allting.
Ja, staten ger ändå bidrag också, gör det här jävla ränteavdraget som är det. Alltså alla som läser på om ränteavdraget i 3 minuter fattar att det här är ju hål i huvudet.
Ja, fast du har fel.
Jaha. Fan vad jobbigt, men spännande. Berätta varför jag har fel.
Ja, ett ränteavdrag, det är bara, betyder bara att du får behålla mer av dina egna pengar. Det vill säga,
ja, fast staten kompenserar ju banken för det.
Ja, det är ju så att du får ju i din plånbok, så betyder det att du har lägre skatt.
Ja, jo, det är det som blir ränteavdraget. Men det gör ju att det trycker väl upp priserna. Alltså du, jag kan ha fel nu, men det jag har förstått är att det hjälper till att trycka upp villapriserna. Så jag lånar ju ändå motsvarande mer när jag ska köpa, ja, men samma hus.
Tänk dig så här. I extremfallet så hade alla ränteavdrag. Det var ingen skatt någonstans. Noll skatt. Okay? Ingen betalar längre skatt. Ränteavdraget är bara en skattesänkning. Men du kan ju inte sänka skatten längre än till noll. Så låt oss sänka skatten till noll. Låt alla få ränteavdrag. Okej, okay, det kommer göra att det skakar till lite bostadsmarknaden. Husen kommer ligga på en viss nivå. Priserna.
Mm.
De kommer ju inte stiga någonting mer efter det. Bara för att du betalar noll i skatt. Folk får ju inte mer... Liksom, husen kan ju inte stiga oändligt bara för att folk inte betalar skatt. Därför du kan inte komma lägre än till noll. Liksom. Så kommer det hamna på en viss nivå. Så att det som ständigt driver upp priserna på hus ytterligare, det är det här penningtryckeriet som pågår. Det är det som hela tiden driver upp priserna. Ränteavdraget gör ju inte att du får en kontinuerlig prisökning. Du skulle få, när de införs så snäpper priserna upp lite grann. Men sen skulle de ligga still där. Men att de fortsätter att stiga, det har med penningtryckeriet att göra.
Jag tror att jag förstår vad du menar. Alltså det vart en tillfälle, eller så här, man rev på, man gjorde ett tidshopp där när man hoppade in det.
Skulle du öka ränteavdraget nu, då skulle priserna snäppa upp ett steg. Sen skulle de inte stiga mer på grund av ränteavdraget.
Nej, då är jag med.
Det är hela penningtryckandet som pågår ständigt. Jag menar, vi dubblar penningmängden var tionde år i det här landet. Det är klart att huspriserna dubblas var tionde år i samma takt. Så det är det som är problemet. Och det är som är så roligt när man hör den här Fabri Ingves då, Stefan Ingves. Ja, men det är inte vårt fel att huspriserna stiger och att folk är skuldsatta över öronen. Det är staten måste ta sitt ansvar och ränteavdrag och sådana saker, det är inte vi. Jo, det är precis ni.
Hur skulle det låta om du och riksbankschefen fick sitta i samma rum? Alltså jag skulle vilja spela in det, men om ni inte spelade in det och kunde prata liksom mellan skål och vägg, hur tror du det samtalet skulle te sig? Eller så här, hur lång tid dröjer det innan han springer ut därifrån?
Jag skulle gärna vilja sitta i ett samtal med någon av de där figurerna. Och jag skulle ställa så enkla grundläggande frågor från ett österrikiskt ekonomiskt perspektiv så att de inte skulle kunna slingra sig. Jag skulle till exempel gå in på, jag skulle nog börja på frågan om skuldsättningen i Sverige. Vems fel det är.
Ja, vad tror du skulle få för svar?
Jag tror jag skulle få svar att det är en, man talar om penningpolitik och finanspolitik. Finanspolitik är skatter, penningpolitik är ju räntemanipulationer via Riksbank. Jag tror att man skulle skylla på finanspolitiken. Säga att vi måste, ja, det är andra delar av staten som är skuld till det här, som gör att folk har för mycket möjlighet. Och de måste reglera, staten måste reglera hur mycket man får låna. Bolånetak och sådana här grejer. Avbetalnings, amorteringskrav och sånt där måste införas och sånt. Det är det som är problemet, säger man då. Men då skulle jag ju säga att liksom, ja, hur skulle det se ut? Skulle inte människor frivilligt amortera om räntorna låg på kanske 6-7%, 8-10, som de borde göra? Klart att människor frivilligt skulle amortera.
Ja, för att de kan tänka långsiktigt.
Och bankerna skulle kräva att människor amorterade om de inte hade staten i ryggen. Så att bara man låter människor vara vuxna, bara man låter företag vara vuxna, om bankerna får vara vuxna, stå på egna ben. Allt sånt här, alla incitament hamnar rätt. Men när det hela tiden kommer någon som är villig att lösa ut dig när du klantar till dig, är det klart att du kommer klanta till dig.
Mm. När du har fått dina 10 år som envåldshärskare, hur liten stat har vi då? Har vi ens en?
Min dröm, så gör vi så här med Sverige. Det fanns en gång ungefär 3000 socknar i Sverige. Och jag skulle vilja göra dem politiskt självständiga allihop. Sen får de i sin tur organisera sig hur de vill. Om de vill vara demokratier eller om de vill vara monarkier eller diktaturer. Det liksom spelar ingen roll.
Och även sluta avtal då med varann hur man löser saker tillsammans.
Sen skulle jag vilja omvandla Sverige, staten Sverige, till ett frivilligt försvarsförbund för de här socknarna då. Så man kan ingå i och samarbeta militärt om man vill. Men i övrigt så är de självbestämmande.
Jag brukar ju skoja, eller så här halvt allvarligt, att mitt mål med hela mitt liv är att skapa ett fritt Dalarna med eget flygvapen.
Ja, visst. Ja.
Så jag är med än så länge.
Jag håller ju på med Mises, men jag är också med i ett annat projekt som heter Folkungen. Som du kan kolla på det. Folkungen.se.
Ja, det ska vi kika.
Där pratar vi då om folkungarna som var på 1200-talet. En grupp som motverkade centraliseringen av Sverige. Birger Jarl kom ju där och ville liksom bygga ett centralstyrt Sverige. Och folkungarna då i Uppland, de ville fortsätta vara sina egna, vara självständiga, välja och vraka sin egen kung och inte beskatta sig och sådär. Mm. Men så kom ju då statsbyggaren, Sveriges grundare, Birger Jarl, han hade andra åsikter. Krossade folkungaupproret. Men i alla fall, så att där driver vi det idealet med ett extremt decentraliserat och självstyrande Sverige. Delar av Sverige, socknar. Det är mitt drömscenario. Det skulle jag göra på 10 år.
Ja, nu har vi pratat i en timme, men det där ska vi prata mer om. Ja. Om du orkar med mig en gång till någon gång framöver.
Absolut.
Men du sa det här att ni ser på ekonomi som en vetenskap, som, alltså vetenskapsgren, som ett stamfält egentligen, som fysik. Att släpper man en sten så är det så. Jag skulle vilja avsluta med att kasta några ord på dig och höra vad, kanske inte den österrikiska teorin, utan vad Claes, alltså nu ber jag dig att ha åsikter. Jag lyssnade på, jag kommer inte ihåg vilken podd du var med, men du pratade om minimilöner någonstans.
Ja.
Undrar om det kan ha varit med Jannik? Kan det ha varit det? Ja, jag får lyssna reda på det sen. Men så här, vad händer om vi inför minimilöner? För det är ju på tal nu, både på Sverige-nivå och EU-nivå.
Mm. Då skapar vi arbetslöshet.
Och det får jag inte ihop. Berätta hur det går till.
Okej. Om vi enkelt inför en minimilön på 1000 kronor per timme.
Då kommer ingen att anställa någon. Nej, det är
precis. Inför den på 100 kronor per timme. Ja, jag har hemma på min gård har jag skulle kunna lätt sysselsätta 100 pers med grejer som behöver göras. Men jag kan inte göra det till de löner som facket kräver. Eller under de förhållanden som facket kräver. Jag kanske skulle kunna erbjuda 50 kronor timmar för att gräva lite gropar och jämna ut lite på, liksom, på marken och sådär, va? Mm. Och det skulle finnas folk som idag inte gör någonting som skulle kunna ta det jobbet för 50 spänn i timmen. Men jag får inte anlita dem på grund av minimilöner eller fackliga krav eller sånt. Så att alltså blir ingenting gjort, de får ingenting, istället så får de leva på skattemedel. Mm. Så att okej, inför en minimilön på 100 kronor, det skulle få minimal skada. Därför att det finns ingen som jobbar för 100 eller för en krona. Så är, nej, inför minimilön på en krona så skulle du få minimal skada, för det finns väl ingen som jobbar för en krona timmen.
Med accelererad skada ju högre minimilön man sätter. Alltså.
Precis. Sätter du på 50, då kommer det börja falla ut folk. Sätter du på 100, då faller du ut ännu fler. Sätter du på 150, så faller du ut ännu fler jobb som inte kan utföras längre, som inte längre är lönsamma. Sätter du på 500, då är det väldigt många jobb som inte längre blir lönsamma, och så vidare.
Mm. Så att, men i din värld då, med socknarna, hur tar vi hand om de här människorna som inte är produktiva? Du tänker att har man ingen minimilön så kan alla bli produktiva.
Ja, i stort sett alla, nästan alla. Det är väl någon bråkdel av någon promille som inte kan försörja sig med ens ett väldigt enkelt jobb. Ja, de får man ju ta hand om då. Dels, i första hand är det familjens ansvar. I andra hand så får man hjälpas åt i socknen. Man hade ju förr i världen fattigstugor, och det låter ju väldigt hemskt. Oj, fattigt. Ja, men det var ju liksom den tidens, med de resurser man hade, som kallades det för fattigstugor. Idag kan vi kalla det för, vet jag, servicestugor eller någonting. Att man gemensamt i socknen tog hand om sina svaga. Det har ju människor gjort i alla tider. Man har ju alltid velat ta hand om sina egna. De nära. Så det är ju ingen konstighet. Alla dessa människor som säger så här, oj vad hemskt det skulle vara om vi avskaffade den skattefinansierade välfärdsstaten, för ingen skulle hjälpa till. Ja, men skulle du hjälpa till? Du som tycker det är så hemskt, brukar jag fråga då. Ja, jag skulle hjälpa till. Jag kan lova att bara de människor som jag har sagt, som jag har träffat, som tycker det är så hemskt, men som personligen själva skulle hjälpa till, skulle förmodligen räcka för att driva det ganska minimala behovet som egentligen finns.
Sen är det ju, alltså det här med fattigdom är också ett begrepp som jag kan hänga upp mig på. För, alltså de som är fattiga i Sverige, alltså till att börja med, det finns något som kallas för existensminimum. Mm. Jag har dragit igång som egen företagare ett par gånger och varit anställd lång gånger. Alltså första året som egen företagare, man är ju så jävla långt under existensminimum i de pengarna man drar in. Och man ser till att klara sig ändå.
Ja,
så existensminimum, det är ju ett hittepå.
Ja, visst.
Och de som är fattiga, i varje fall i, jag menar, säg Sverige, Norden, norra Europa idag, ja. 99% av dem har ju platt TV och iPhone.
Ja, visst.
Kanske inte iPhone 12, men 6 i alla fall.
Ja, det ingår väl nästan i existensminimum nu till. Var ska du annars ha ditt vaccinationspass?
Mm. Nu, alltså här, jag tänkte avsluta med det att du kliver ju på rätt hårt, eller hela Mises institutet på Twitter är bland det mest underhållande konton jag har, för ni backar fan inte för något.
Nej, just det.
Nu vet jag inte hur mycket du är och skriver där, men kudos till det, för jag tycker att jag gillar ju Jordan B. Peterson när han säger att, alltså, har du inte gjort något fel så be för helvete inte om ursäkt.
Nej, precis.
Och det tycker jag, alltså stå för det du gör, säg vad du tycker och håll det du lovar. Det skulle bli ganska, jag tror att det skulle bli bra samhälle om man körde på det.
Mm.
Men jag antar att du då och då blir anklagad för att torgföra konspirationsteorier. Vad brukar folk anklaga dig för?
Ja, det är egentligen inte så mycket konspirationsteorier att bli anklagad för. Det vi blir anklagade för är väl att leva i någon fantasivärld och tro att där vi tror att människor kan liksom klara sig själva och vara vuxna och ta ansvar för sitt eget liv. Det är väl det vi brukar anklagas för. Ibland att vi är hjärtlösa och när vi tror att människor är omtänksamma med sina närmaste, även om inte staten skulle bjuda på all den här godhet och kärlek då.
Du lägger ju in en taftologi där. Du bäddar ju upp för den, så att bli anklagad för att vara hjärtlös när man tror att folk är omtänksamma. Det är roligt på riktigt.
Just det, precis. Ja. Nej, men tydligen så är staten liksom det ultimata kärleksinstitutet. Det är det som tar hand om alla sjuka via sin försäkringskassa och via vårdköer och såna här saker.
Jag lunchade med en företagsledare idag. Ganska framgångsrik kille. Vi satt och diskuterade, berättade att jag skulle prata med dig. Och ett steg som vi skulle vilja prova, det är att vi lägger ner Arbetsförmedlingen och låter A-kassan agera som arbetsförmedling. Det vill säga A-kassan går full-blown försäkring. Att det är en inkomstförsäkring, men de har ju också det största incitamentet för att slippa betala ut till folk. Det vill säga hjälpa dem att få ett nytt jobb.
Mm.
Och nu antar jag att du kommer skjuta min teori i sank.
Ja, alltså även A-kassan är ju en statlig, en del av staten. Och som sådan vill den ju ha klienter. A-kassan var en privat försäkring. Och det roliga är att alla de här grejerna, som till exempel arbetsförmedlingar, det var lokala företeelser. Försäkringskassor fanns det lokala. A-kassor fanns det en massa lokala. Alla de här grejerna sa ju staten sen, ja men det här är en bra grej. Det tar vi över. Så ni kan lägga ner, så gör vi det här på liksom statlig, på nationell nivå istället. Och så blir det skit av alltihop. Därför att sånt här måste bedrivas nära människor och med riktiga incitament. Staten har inga incitament av att sätta folk, att göra folk självförsörjande och liksom kritiskt tänkande vuxna människor. Den vill ha klienter som röstar därför att de får pengar. Så återigen det som jag sa tidigare, man måste förstå incitamenten. Att förstår man incitamenten, då vet man åt vilket håll samhället kommer utvecklas. Väldigt lätt att förutspå framtiden. Om man kan bara på ett nyktert sätt identifiera incitamenten, då vet man vart saker och ting kommer gå.
Då avslutar vi det här med att du får sammanfatta på en hisspitch då. Vart är vi på väg? Hur ser du på framtiden?
Jag tror på människans överlevnad, men det system vi har, det är på väg mot kollaps. Och det är bra. Det är positivt. För jag gillar inte det system vi har idag. För det behandlar inte människor som vuxna.
Men det låter som att det kan bli lite stökigt ett tag.
Det kommer bli stökigt, men det kommer inte komma undan. Så att det ska vi riva av plåstret fort eller långsamt? Jag hoppas vi kan riva av det fort. För folkets skull så hoppas jag på en rejäl ekonomisk kollaps. Och det är återigen inte för att jag är hjärtlös, utan därför att jag är förälder. Jag vet vad mina barn behöver. De behöver lära sig konsekvenser. När de gör någonting dumt, då måste de få känna konsekvenserna av det för att lära sig. Och så ser jag också på Sveriges befolkning. Vi har varit dumma, eller naiva som vissa säger.
Och vi måste som vissa säger många gånger i rad, utan att det blir någon konsekvens.
Precis, vi måste känna konsekvenser. Och bara för att avrunda då med det jag sa tidigare, i ett litet sammanhang, i en socken, där har du en väldigt kraftig återkopplingsfunktion. Du känner väldigt fort om du gör någonting bra eller om du gör någonting dåligt. Till exempel i en socken, säg att du har 500 personer. Skulle du i den socknen lyckas få igenom att ta in till exempel 100 invandrare från, säg, Afrika, och socknen skulle betala för de här, du skulle väldigt fort få återkoppling och känna att det här var kanske ingen bra idé. Men i ett stort sammanhang där besluten fattas långt ifrån och finansieras genom omvägar, Ja, då kan svenska staten sätta 100 afrikanska invandrare i din by. Och konsekvenserna känns inte omedelbart på det sättet. För att pengarna kommer någon annanstans ifrån. Och så här va. Så att i ett litet system så känner man fortare konsekvenserna av bra och dåliga beslut.
Ja, det behöver inte vapna till för... Vad sa du nu?
Och nu har vi ett väldigt stort system med väldigt dålig återkopplingsverkan. Men vi måste få känna konsekvenserna av vad vi har satt oss i.
Ja, ett litet system, det behöver inte vara något så drastiskt som att tillföra 100 stycken nya individer. Det räcker med att du begår ett brott mot någon av de andra 500, så kommer ju det lösas. Alltså säg att ja, men det går rykte på byn om att Pelle är våldtäktsman.
Det löser man det i byn.
Ja. Och det där både tilltalar och skrämmer mig lite. För det kan ju vara så att det är någon som jag som har ett jävla humör som får för sig att lösa det också.
Vilket, ja, men då har du incitament att lägga band på ditt humör, eller hur?
Ja, det har staten fått lära mig genom åren.
Ja, men om du dessutom behöver frukta dina bybor så har du ännu mer incitament att uppföra det. Samhället
är på det. Det finns något i det här, så här, it takes two people, eller så här, vi kan ta det på svenska, det krävs två personer för att skapa ett barn, men det krävs en by för att uppfostra ungen.
Ja, just det. Precis.
Jag har fan fler frågor nu än vad jag hade när vi började prata, Klaus. Men klockan börjar bli 11, så det är dags att lägga på. Jag vill skicka ett stort tack för att jag fick studsa lite frågor på din hjärna.
Ja, men det är bra. Vi kan prata igen vidare sen. Det är bara hör av dig.
Vad bra. Sammanfattningsvis då, vart läser man mer på det här? Mises.se och Folkungarna. Är det där vi ska vara?
Mises.se och Folkungen.se.
Ja. Det ska jag kika in på nu innan det är dags att gå och lägga mig. Tack så mycket för din tid.
Jajamän. Ha det bra.
Du har lyssnat på Vi måste prata som produceras av mig, Emil Nilsson. Tycker du om det du hörde, dela avsnittet med dina vänner och på sociala medier. Vill du stötta podden kan du göra det via Patreon, där du hittar den på patreon.com/vimasteprata i ett ord. Eller så swishar du en slant till nummer 123-671-4679. Vi hörs!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.